Ja, välkommen till Podari nummer 72. Vi är mitt inne i en Champions League och Europa League avslutning med inte så fina resultat för italienska lagen. Atalanta blev ju häromdagen utslagna av Paris Saint-Germain i de sista avslutande minuterna. Och Juventus och Napoli åkte ju tidigare i veckan mot Lyon respektive Barcelona. Vi har ju ett lag kvar i alla fall, och det är ju Inter i Europa League. Och vi ska ju snacka lite om det också med Nicole Amiri som sitter nere i Milano och följer fotbollen där. Välkommen!
Tack så jättemycket, tack! Mm.
Vi har självklart också Erik Hadzic med oss från Malmö.
Hej!
Hej!
Igen!
Ja, precis! Ja, nej, men jag tänkte, nu har vi Nicole här, ny för oss och ny för er också kanske, lyssnare. Så att, berätta lite Nicole, vad gör du i Milano? Hur kommer det sig att du har hamnat där? Och... Ja,
det står ju. Jag är journalist, jag har jobbat för Expressen i över fyra år. Och nu är jag frilansjournalist, har åkt till Italien, Milano för att bo här, följa fotbollen, frilansa härifrån, har länge velat göra det och jag tog chansen nu precis före covid-våren och har bestämt mig för att stanna kvar trots allting som har hänt här i Italien och jag i synnerhet Lombardiet då.
Ja, precis. Det har ju liksom inte... Det har hänt mycket i Italien, men det har också hänt för dig, menar jag. Du har ju varit verkligen mitt i det.
Precis, precis. Det har varit helt sjukt. Det har varit riktigt sjukt, hela den här grejen. Allting vändes upp och ner på en dag. Och jag tror inte riktigt att folk har hunnit... hunnit förstå allting. Jag har inte hunnit förstå allting än i alla fall. Det har gått så fort. Saker och ting har... allting förändrades på bara några sekunder, kändes det som. Och nu tror jag inte att det är många som tar vardagen för givet, om man säger så.
Nej, verkligen inte. Jag menar, inte ens du, eller hur?
Nej, gud, nej. Det gör jag verkligen inte. Jag blev sjuk. Blev sjuk länge och det har varit tufft att sitta isolerad i flera månader, feber dagligen i flera månader. Man har verkligen fått ett helt annat perspektiv på livet och vad man vill få ut av det och vad som faktiskt räknas och inte räknas.
Hur har synen på fotbollen förändrats från den här, som du säger, när det allt vändes upp och ner på något dygn till idag, när vi faktiskt har avslutat en Serie A-säsong, snart håller på att avsluta en Serie B-säsong också, utan några covid-fall eller utan några liksom... Det har inte varit något... Man har kunnat fullfölja det, menar jag. Hur är italienarnas inställning till fotboll så här pre och inte post-covid, men mitt i, kan man säga?
Så här, under själva covid-våren så var det väldigt många som inte ville att ligan skulle återupptas. Både spelare, före detta spelare, det var jättemånga som tyckte att det var en dum idé. Cassano var en av dem som tyckte att man absolut inte borde återuppta ligan. Men sen hade vi de andra, som till exempel Paolo Maldini och många andra, som ville att ligan skulle kicka igång igen för mycket på grund av ekonomiska skäl. Detta var i maj månad och det började komma på tal, för då började ju andra fasen av lockdown. Nej, men särskilt i maj då, när de började öppna upp och folk började leva som vanligt. Det var då man började prata om Serie A ännu mer, och det var ju då datumen med var det 18 maj. Man kunde börja träna i grupp igen och så vidare. Det blev liksom mer verkligt då, när folk fick lämna sina hem och så vidare, så kände många också väl att det var okej för fotbollen att att kicka igång igen. Så jag tror att alltså, det har ändrats. Mycket har ändrats. Folk har ändrat åsikt hela tiden. Och sen när Serie A väl var igång så var det som att ja, man pratade inte ens om något annat. Det var... Folk var jätteglada över det, även om många har återgått till vardagen igen så är det ju inte exakt likadant som det var före lockdown. Så fotbollen har faktiskt gett jättemycket glädje och hopp till många, många supportrar här i Italien, men också överlag. De pratar ju om fotboll hela tiden nu på tv och i tidningar och så. Under hela våren så handlade allting om corona, covid-19. Det var så mycket negativt. Fotbollen har verkligen, verkligen bidragit med så mycket glädje under sommaren. Och jag kanske är lite partisk där också. För jag känner själv att för mig har det gett jättemycket glädje. Mm.
Men hur känner de också nu med att det inte är någon publik och sådär? Känns det som att de tyckte att det skulle komma, alltså att det skulle börja komma in publik på matcher och liknande? Eller var det fortfarande inställningen att det är helt okej med att det inte är någon folk på matcherna?
Det är olika där, men jag tror att det lutar mer åt att det är helt okej att matcherna spelas utan publik. För folk har ju inte glömt det som har hänt. Om vi bara kollar på siffrorna idag, precis som i närliggande länder och andra länder i Europa, så har fallen blivit fler nu igen. Det är fler som läggs in på sjukhusen. Man befarar en andra våg här i Italien. Vi har ju inte riktigt fått den här andra vågen än som Spanien har. Men det börjar bli fler och fler fall. Inte så konstigt, det är augusti. Alla italienare åker på semester i havet eller bergen. Det är jättemånga samlingar. Folk samlas, så det är inte så konstigt. Men jag tror att de flesta tycker att det är en bra idé att spela utan publik fram till det att man vet att det är säkert med större folksamlingar. Mm.
Ja, för det är ju Ferragosto nu och det är ju det är verkligen piken på italienska semestern. Så ja.
Men vad tänker du när du går ner, när du går på stan en vanlig kväll liksom, är det fullt på barerna med folk som kollar på fotboll liksom?
Nej, inte riktigt. Jag har ju kollat hemma så jag vet inte hur det har sett ut på barerna, men rent generellt så tycker jag att här i Lombardiet, jag har bara rört mig i Lombardiet efter lockdown, så tycker jag att folk är väldigt ansvarsfulla. Alla bär, eller inte alla, men alla, man måste ha med sig munskydd här i Lombardiet. Det är lag på att ha med sig det. Kan man inte hålla mer än en meters avstånd så måste man sätta på sig munskyddet, och man måste ha det när man åker kollektivtrafik, i affärerna och så vidare. Men det är väldigt många som ändå har på sig det ute, alla aperto som de säger, öppet, trots att det tvånget togs bort för några veckor sedan. Så folk är ändå väldigt ansvarsfulla, och de är det också på restaurangerna, hur de har placerat borden och att de tar kolla tempen innan man får gå in och så. Så ja, folk har ändå respekt för detta.
Mm. Precis, det var lite coviden i Italien som kanske blommar upp igen. Vi hoppar vidare på Champions League och Europa League-matcherna, Erik.
Ja, det har ju varit ett ganska dystert facit med 3 av 4 italienska lag utslagna i de här 2 turneringarna. Det börjar ju i Champions League-väg med såklart 8:e finalen, den andra mellan Juventus och Lyon förra veckan. Där ja, det blev en chockstart såklart för Juventus som fick ett mål i baken i första halvlek och så väldigt dåliga tyckte jag ut, eller så väldigt bleka ut i första halvlek, även om de inte var liksom beredda på att Lyon skulle vara så förberedda. Det borde inte vara så var fallet när de förlorat en match mot dem, visserligen nästan ett halvår tidigare, men det var liksom som att Lyon hade vilat sig i form trots att de hade en tävlingsmatch på 5 månader inför den här. Och ja, det är ju svårt att hämta in 3 mål. Jag tycker Juventus gjorde väl ett okej försök. Men det är, jag kan inte se det här som något annat än en fiasko. Att med den här svansföringen, med Ronaldo på planen, med alla investeringar, att inte lyckas bättre än att åka ut i en åttondelsfinal mot ett franskt lag dessutom.
Ja, första gången.
Andra gången blir det ju nu igår.
Ja, det är precis.
Ja, första gången för Juventus. Så. Ja. Det var inte, fransoserna vann mot italienarna den här veckan.
Ja, verkligen. Ja, de sparade ju inte på krutet heller, kändes det som. De verkligen gillar ju de franska tidningarna.
Jag kan tänka mig.
Ja, ja och sen, men du, 4 av 5 var det som ju åkte. Jag tror du glömde Roma också. Eller om det var Napoli eller...
Jag glömde Napoli, förlåt. Ja. Absolut. Men det var mer väntat.
Ja, jo, det är klart.
Det är väl det. De jag är minst besviken på. Absolut. Napoli ska inte för glömma. De blir straffade för att de inte är tillräckligt effektiva. De har ju faktiskt ett bra läge att ta ledningen direkt i matchen med Mertens som skjuter över utanför. Och sen har ju Barcelona en viss spelare som heter Messi. Så att, ja, då kan det ju ramla in 3 mål i baken ganska snabbt. Betydligt mer vänta tycker jag. Men det synd att inte Napoli kunde ge sig. De hade kunnat vara mer längre in i den här matchen. Nu dog det egentligen i första halvlek redan. Och det är synd.
Ja. Och om vi går till gårdagen, Atalanta. Vad ska man säga?
Ja, men de gör en bra match. De gör till och med en väldigt bra match. Och faller ju heroiskt på något sätt. Men samtidigt, jag kan inte... Det är lite som när ett liksom underpresterande lag vinner mot ett skrälllag i ett stort mästerskap typ. Jag menar PSG, med alla de här kvartsfinaldebaclen, med alla sjuka resultat de haft i åttondel och kvartsfinaler i Champions League senast 8 åren, så lyckas de göra det här mot Atalanta som sagt gör en bra match och de gör det på övertid. Det blir väldigt, jag väljer att se det lite så faktiskt, att det är en stark drift av oss, det var en toppenmatch av PSG, men, det är jättesurt för Atlanta, men du har redan varit inne på det här tidigare veckor, Johan, att de har eventuellt bränt ut sig själva under juli framförallt, och kanske, de kanske är bara trötta, så det är väldigt signifikativt att 2 franska lag med den här efter uppehållet ser ändå betydligt fräschare ut än vad både Juventus och Atalanta gör när det väl ska brinna till.
Mm, verkligen. Hur såg det ut i de italienska medierna, Nicole, och för dig?
Jo, alla lyfte ju upp Atalanta före matchen, även nu efteråt. Och det var som någon sa, det är som VM, så här stort är det att Atalanta är det enda italienska laget kvar i Champions League, och det var verkligen som att, jag kan inte säga att hela Italien höll på Atalanta, men media ville verkligen trycka på det. Det stod ju överallt, Gazzettan skrev hela Italien håller på Atalanta, Canale Cinque, Mediaset tryckte också på det, de flesta gjorde det. Och jag tror att det faktiskt handlar väldigt mycket om, med tanke på det som hände i Bergamo under våren, att efter allt det de har varit med om så kom Atalanta som en, vad ska man säga, de gav lite hopp, lite glädje i all smärta och allt lidande, även om man såklart inte kan ta bort det. Det är fortfarande jättemånga som lider än idag av förlusten av sina nära och kära, men det har ändå varit något positivt i allt elände, och jag tror att det är så alla vi som bor i Italien och italiener, men även utanför också tror jag, känner när det kommer till Italien. För min del så gjorde det ont att se dem åka ut på det här sättet. Jag vet inte varför, men jag tror att det har mycket att göra med hela våren, och ja, det hade bara varit helt fantastiskt om de hade kunnat ta sig vidare faktiskt. Så jag blev väldigt ledsen. Jag har inte blivit så ledsen på ett tag. Så det gör ont på det sättet. Men jag tror att hela covid-våren har gjort det ännu mer så här, ja, känslosamt på något sätt. Jag vet inte om man hade blivit så ledsen om det inte hade varit för det. Om ni förstår vad jag menar.
Mm. Nej, men det här är en intressant diskussion, precis det du säger, för att Det har ju någonstans, alla vet ju om, nu har ju vi vårt skandinaviska perspektiv och i där har det ju blivit, Atalanta blivit det nya poplaget. Alltså alla älskar Atalanta plötsligt. Vi har ett allsvenskt lag som börjar spela 3-4-2 med man-man-man och då är liksom Atalanta det första man tänker på, att det är de försöker kopiera. Alla vet att jag tänker på AIK då, innan de sparkar viss tränare. Och då, och liksom det är älskat efter de här massor av målen de gör. Och då börjar liksom, nu börjar jag känna att nu på Twitter i alla fall så börjar folk så här, okej, okay, vi ska gå emot så här strömmen, att vi, ska man verkligen gilla Atalanta när precis alla gör det, lite de här vibbarna. Men framförallt den här diskussionen att det här med att om andra lag supportrar kan hålla på andra italienska lag i Champions League eller Europacuperna. Det du målar upp, Nicole, är ju en helt annan sak. Det är liksom en enighet lite i sympati. Medans en del tänker ju så här, varför, det är väl självklart att hålla på det sista italienska laget som är kvar där. Och så är motståndarna tänker ju såklart att ja, men jag är Roma-supporter, jag är milanista, varför ska jag hålla på Atalanta? Liksom, det är när jag inte vill de gått till ligan. Så det är bra att ta upp den här sympativinkeln för liksom Bergamo som stad, för att jag håller faktiskt inte med det här med att man måste hålla på alla ens favoritligas lag i Europa. Det är liksom, det är, för mig är det så här, ja, det funkar ju inte så i Premier League om man säger så. Det är inte, om man bara tar det exemplet så.
Nej, det behöver inte funka så, men för mig funkar det faktiskt så att på något sätt, jag menar, även om jag i Serie A absolut inte vill att Napoli ska gå bra, så på något sätt skulle jag nog vara glad om de slog Barcelona ändå.
Jo, det är samma sak för mig och med Atalanta mot PSG, absolut liksom. Men jag kan inte säga att det gäller varje match, varje gång ett italienskt lag spelar i Europa för mig.
Hur känns du för dig, Nicole, med det?
Ja, men jag är nog lite inne på samma spår där. Jag tror att just i det här fallet med Atalanta så tror jag att det är många olika faktorer i ett. Dels den här sympati-aspekten då, den har nog tagit över helt. Men sen jag var jag också väldigt glad över att ja, men lilla Atalanta kom så långt. Vet inte riktigt om jag hade känt samma sak om det hade varit ett annat lag, ett större lag som Juventus eller Napoli kanske ändå. Men ja, just det här med att det är liksom lilla Atalanta mot stora PSG, det gör att det blir, nej jag vet inte. Det är väl det som får mig också att känna mer för Atalanta om man säger så.
Men tror ni att fotbollen i sig, fotbollen som de spelar roll? Till exempel Atalanta är ju väldigt, jag menar, de gör mycket mål, det är anfallsrikt, det är hög press. Det är ju kul att se på. Jag menar, hade de spelat Catenaccio, hade det varit samma sak tror ni, Erik?
Nej, det tror jag inte. Det här målrekorden de slår, det väcker ju såklart, det är det som liksom. Nej, men det tror jag inte alls att det hade blivit om det var Catenaccio. Men jag hoppas verkligen, eller om man säger så här, nu får du rätta det med Nicole nu, men jag menar, Atalanta och Bergamo är väl ändå ganska så, alltså det är ju väl inte älskvärda lag per se, för att det är ju en, liksom en arbetarstad Bergamo. De har en väldigt speciell och egen dialekt, och de framhäver ju alltid att ja, men det är vi som har byggt Milano egentligen, tillsammans med Brescia, de här två städerna som har lagt fundamenten till liksom det rika Milano som blev Italiens ekonomiska centrum. Så jag tror inte liksom bland liksom typ ultrasfans och sådana där, så är ju inte Atalanta liksom det mest älskvärda laget. Så det är därför det också ger den här diskussionen lite mer djup, tycker jag, och det är kul att liksom se att det har blivit så här med dem.
Verkligen, nej, men jag håller med till 1000. Det är precis allting som du säger. Nej, jag håller med dig helt och hållet.
Men jag vill ju verkligen, nu vill jag att det här ska ju bli, det ska bli, eller inte konsekvent, det ska bli följder av det här. Nu vill jag ju se kids på skolgården gå runt i Ilicic-tröjor liksom. Alltså det är ju inte ett riktigt hipsterlag om inte det sprider sig till barnen. Jag som jobbat för några år på skola vet ju att det är, Jag har sett ett antal St. Pauli-tröjor och ja, men dit ska vi jobba upp Atalanta, tycker jag.
De har redan börjat ju med att skicka, Atalanta skickar tröjor till alla nyfödda barn i Bergamo-provinsen.
Precis.
Så det, de har redan börjat med det.
Men börjat med det har de gjort ganska länge, tror jag, till och med.
Ja, de har gjort det länge, men ja. Jag menar att de har redan börjat då, sen tidigare.
De vill bli av med sin stämpel. Jag menar, det är fortfarande ett provinslag ju. Och de flesta i Bergamo håller ju faktiskt på antingen Milan eller Inter, även Juventus. Så att, men Atalanta vill ju verkligen jobba bort den provinsstämpeln på det sättet.
Precis.
Det är ganska coolt också att ja, allt det här går ju att se på. Jag kan rekommendera en Coppa 90-dokumentär på YouTube om Atalanta och Brescia-derbyt. Och där säger de ju att det är väl typ ingen arena, i alla fall i Serie A, där folk snackar om att... Alltså man säger, jag ska till Giuseppe Meazza, jag ska till Marassi. Men de här säger, i Bergamo säger man, jag ska till Atalanta. För det är liksom... Ja. De säger inte Atleti Azzurri d'Italia eller vad det nu heter, Gavis Stadium, utan det är till Atalanta man ska. Det är liksom den betydelsen i den staden.
Okej. Okay.
Det snuddar vi Roma, men vi måste ju säga Europa League. Inter, absolut imponerande att stå Leverkusen. Roma var inte alls lika imponerade av. Det känns som att de var nummer ett för små för Sevilla, och det kan vara inte så konstigt att Italiens femma inte är bättre än Spaniens fyra, men jag trodde kanske inte att det skulle vara den klassskillnaden som det faktiskt var. Men ja, det jag vet inte, det är väldigt ganska typiskt för Romas säsong, tycker jag. Det är en medioker säsong. Den är väl okej sett till förutsättningarna, men och det är väl deras match också på något sätt, men det räcker inte längre. Det är alltså så här, Atalanta burnout i Champions League, men Roma bara fade away liksom.
Ja, precis.
Det är omstart nästa säsong. Jag tror inte alls som möjligt med den här insatsen mot Sevilla.
Nej, de var väl inte ens i närheten. Men Dzeko sa väl efteråt, alltså, de var ju bättre i allt.
Mm.
Ja. Med intensitet och allting där. Vad ska vi hoppa vidare på? Inter då? Vad är det någonting att säga om sen när de har tagit sig till semifinal?
Mm. Nicole, hur nöjda är, eller hur mycket ser man fram emot en eventuell, ja, men en Europa League-semi i Milano?
Man ser nog mer fram emot Atalantas match mot PSG än vad man ser fram emot Inters semifinal faktiskt. Men ja, man lyfter ju fram Lukaku, kallar honom för Eurobomber, att han är uppe och nosar vid Lewandowski och Cristiano Ronaldo. Det är bara de två som har gjort fler mål än honom. 31 mål är han på nu. Jag tror att Messi också har gjort 31, va?
Möjligt.
Säkert, det låter som Messi.
Ja, men precis. Nej, men man har ju såklart lyft fram det här och... Efter hela Conte-röran och allting som hände nu... De senaste två veckorna och efter säsongsavslutningen så tror jag att det är väldigt många interister som ser fram emot detta. Och ja, men som sagt, jag känner inte riktigt av samma pepp och glädje som man gjorde inför Atalanta PSG. Men det är klart att folk är glada att ett italienskt lag har tagit sig långt i Europa League.
Men det blir ju ett annat fokus nu när alla andra är ute, så att så här, om de nu skulle gå till final också så kommer det ju antagligen bli ännu större.
Ja, gud ja. Ja, det kommer absolut bli mycket större.
Ja, men vi ska såklart ta tag i det som var den verkligen stora grejen den senaste veckan. Efter uttaget med Juventus ur Champions League så tog det inte mer än ett halvt dygn egentligen innan de sparkade Maurizio Sarri. Kan väl börja, jag tycker att det finns absolut logik i den sparkningen, för att han fick inte ut max av spelet och spelarna hade där. Det rörde sig för lite framåt rent offensivt, att de, ja, egentligen defensivt också. Det var för lite förbättringar på den tiden han då fått. Så det man kan köpa ur det perspektivet, men jag tycker ändå det går emot lite grann att de tar bort en tränare som de liksom väldigt tydligt är det finns en långsiktig tanke med att etablera det här spelet. Och det är möjligt att de tänker att det kommer inte bli bättre än så här. Men det är verkligen, det är precis samma känsla som jag fick när Chelsea sparkade Sarri för ett år sedan. Nu gick det väldigt bra, det blev ännu bättre. Vi kan säga så här, det ska säga ett ord om Sarri såklart. Men ersättare till den här gången, det är jag absolut inte lika säker över. Men vi börjar med, vad tycker ni om att Sarri får gå?
Ja, jag är inte så jättechockad. Det kändes faktiskt aldrig som att Sarri riktigt passade in i klubben. Det gjorde aldrig det. Jag kände aldrig att han fick någon feeling med spelarna. Ni kommer väl ihåg det här klippet där man ser att Cristiano himlar med ögonen efter att ha pratat med Sarri vid sidlinjen. Och sen hela den grejen att han gick iväg efter slutsignalen. De hade vunnit Scudetton. Jag vet inte. Dybala är väl en av få som verkligen uttryckt att han gillar Sarri och är tacksam över säsongen. Och har haft honom som tränare. Men det kändes som att det här var nog ett korrekt beslut. Samtidigt så vet jag inte riktigt om man verkligen gav Sarri en chans. En del av mig känner så här. Han ville spela attraktiv fotboll, men fick han verkligen, hade han verkligen förutsättningarna för att göra det? Lite så känner jag.
Precis, de gick väl inte riktigt tänkte väl inte lite på spelarmaterialet och tränaren, vad de ville ha ut av det. Det blev lite, men jag tror också att det berodde lite på att Juventus inte riktigt blev av med de spelare de ville bli av med under förra säsongen. De fick en otroligt stor trupp och det är liksom inte Sarris adelsmärke och ha en bred trupp. Han ville ju gärna spela med sina egna mannar så att säga, ha ett system. Jag menar, det såg man i Napoli bland annat med väldigt få spelare. Så det är klart det blir ju lite, det blir fel redan från början. Men ja, sen vet jag inte, det känns nästan som att det var mer spelarna än ledningen som ville ha bort honom. Har jag fel på den känslan, tror du, Erik?
Nej, det finns väl absolut en poäng i det. Det var liksom farhågan med, som du säger, med Sarri när han kom, att han är inte en, han har varken storklubbsauran eller storklubbsmeriterna. Det här var ju liksom någonstans doppa honom i djupt vatten. Och nej, det klarar han ju bevisligen inte av, för det är tillräckligt bra. Det här, hade han gått vidare, nu sa de väl att han hade fått sparken ändå liksom. Eller det här var bestämt innan själva förlusten då. Eller 2-1 vinsten var det ju faktiskt. Nej, det låter absolut rimligt att spelarna inte...
Men jag tror det kändes också lite som att först hade jag tanken att okej, Sarri går, det är för att de vill ha kvar Ronaldo, att inte han går någon annanstans, liksom att det är en deal med honom. Att de inte ger någon en andra chans att fortsätta, men det kanske inte alls var då. För nu är det ju snack om att det är för dyrt att ha Ronaldo. Det är mycket... Fast man vet inte vilken boll som är uppe i luften.
Ja, nej. Men den som kom upp var ju Andrea Pirlo och... Som ni förstått vid det här laget, U23-tränaren i Juventus blev han utnämnd till en vecka tidigare. Och ja, jag blev förbluffad över den utlämningen. Att en så stor klubb, att den klubbledningen kan utnämna en tränare med noll meriter. Det är ju totalt omöjligt att liksom... alltså, man kan såga Juventus klubbledning, men samtidigt, vi har ingenting på Pirlo som tränare. Så det är bara, man står ju där med en gapande mun bara och tänker, vad är det som händer här egentligen? Vad är det de ser i honom som inte vi ser?
Ja, de har ju exakt lika mycket som vi har.
Nej, men ja.
Egentligen.
Varför tror du att de har anställt honom? Liksom?
Ja, fan, jag vet inte. Jag vet faktiskt uppriktigt inte. Nicole, vad har du snackat om det?
De säger ju att de valde Pirlo för att han känner klubben väldigt väl. Agnelli känner honom väl. Att de kan lita på honom på det sättet. Men precis som ni säger så kan jag själv inte förstå det. Han har ju noll erfarenhet som tränare och det är oerhört riskabelt. jag kan inte riktigt förstå hur de tänker, om jag ska vara helt ärlig. Men vem vet, det kanske blir något bra av det hela, men jag har lite svårt och tror det just nu faktiskt. Det räcker inte att känna till en klubb väldigt väl. Sen vet man inte hur det kommer gå med spelarna. Buffon som skämtade på sociala medier om att ja, är det nu jag ska börja kalla dig för mister och så. Så jag vet inte riktigt hur Pirlo är som en person mer än det jag har läst och hört. Men när man ser intervjuer med Pirlo så är han väldigt lugn, tillbakadragen. Han har ju inte den mest vad ska man säga, hårda rösten. Så jag kan inte riktigt se, jag kan inte se honom stå där på sidlinjen och ge kommando och order och skrika. Jag kan inte se det, men vem vet, han kanske tar fram det bästa av sig själv och överraskar oss alla.
Precis det du säger där, att det var ett citat från Del Piero som fick mycket uppmärksamhet om att han trodde att han kunde bli, han jämför med någon annan tränare och kunde bli bättre än honom. Zidane var det, han trodde att Pirlo kan bli bättre än Zidane, Del Piero. Men det enda han har, alltså det hans argument är att han kan klubben. Det är det enda argumentet den har liksom, som kommer ur det här, den här texten. Och det är ju, alltså, det är livsfarligt att tänka så, att det är liksom det typiska engelska storklubbsdaget, ja, eller Milan. Nej, men alltså typ att du anställer en Ole Gunnar Solskjær, och nu kan inte det bästa perioden för dem just det, eller bästa exemplet just nu, men ni förstår vad jag menar, liksom att som att det skulle lösa några, som att det skulle vara bättre i fler fall att kunna lära känna klubben än att ha de faktiska fotbollskunskaperna.
Jo, men alltså jag kan förstå argumentet att kanske att man går på den att han kan klubben, men de går ju men då har de ju tränarerfarenhet på något sätt.
Ja, men jag snackar ju med två av hans tidigare lagkamrater. De är vad jag vet de enda i Allsvenskan som spelat med honom. Jon Dahl Tomasson och Mick Diskerud i Helsingborg. Och de sa ju precis som du säger där, Nicole, att det är en väldigt lugn person. Socialt intelligent, vilket kunde vara en förutsättning för att hantera alla de här egorna i Juventus. Men också att ja, men de framhävde att han liksom, han har en fotbollsintelligens, men har han det här långa dagar jobbet i sig liksom, för han har ju varit väldigt han är ju tydligen en golfkille. Han har ju glassat liksom efter karriären och druckit sina vin och till och med behandlat som en superstjärna av New York, som inte är någon världens största fotbollsstad direkt. Men han, nej, men de är, det är lite så här frågetecken om att har han det här hårda jobbet i sig. Ni som känner till Pirlos historia, det här behöver inte säga någonting alls, men det här är ju sonen till en stålmagnat i Brescia, och han är väl lite född med silversked i mun. Så absolut, han har ju jobbat, han har sin begåvning på fotbollsplanen, men nu är det inte 2 timmars dagarna längre, utan snarare är det 10-dubbla.
Precis, och han var ju med under lockdown, så var det ju jättemånga före detta fotbollsspelare som körde live på Instagram. Och när Vieri körde en med Pirlo så sa han att nej, men jag har inte gjort någonting under de här 2 åren, och när jag slutade så kände jag att jag var färdig med fotbollen. Jag kände inte alls för att gå till träningarna. Jag saknar inte alls fotbollen. Och bara det att han säger att han inte saknar fotbollen. Han sa däremot att han vet vad han vill göra nu, och det är att träna. Men jag vet inte, de andra, nästa var också med en av de där liven, och Cannavaro och alla de andra som Inzaghi, alla de är ju helt passionerade i fotboll. De saknar ju till och med att spela. Det gör inte Pirlo. Så jag vet inte om det spelar roll lite i hans ja, men jag vet inte. Det kanske bara är hans karaktär att vara så, som du säger, Erik, att han är född med silversked i mun, och han tar allting lugnt och njuter av sitt vin på kvällen. Att det kanske bara är så som han är. Och sen vet inte jag om det kommer påverka hans tränarkarriär. Men jag vet inte, jag tycker ändå att det säger mycket att han inte saknar fotbollen på det sättet, och nu helt plötsligt ska han komma och träna Italiens största klubb.
Ja, två, tre frågetecken här alltså.
Är vi färdiga med Juventus, Johan? Ja, då går vi till den andra Turinlaget. De har ju faktiskt också fått en ny tränare. Marco Giampaolo, vad säger vi om den utnämningen? På tal om Milan.
Ja, det var svårt att säga. Alltså, han har ju lite att bevisa nu. Och jag vet inte, det kanske passar Belotti bra att ta in han på den typen av fotboll när han spelar. Sen får vi se om materialet är riktigt vad som passar.
Så det är, ja nej men det är, jag tycker utnämningen så är bra, i sig är bra att, och det är lite så här, ja men okej. Okay. Det är så svårt att tänka Torino som ett 16:e placerat lag, utan man tänker ju absolut som de som ett lag på övre halvan. Så på så sätt kan man väl vara nöjd att de får en sån klubb, men ja det blir en utmaning. Milan hade väl inte materialet för sitt spel och det är svårt att se om de bara ska värva ihop det här under en månads tid. Antingen får de igen mycket tid eller så får han trolla lite med knäna. Jag vet inte vad, men jag tycker liksom det är en jätteduktig tränare. Det är, att han inte passade i Milan, ja det har ju, andra har ju gått bet i den klubben på senaste åren om man säger så. Så jag lägger väl inte, jag dömer inte så mycket för det faktiskt.
Problemet tycker jag väl har varit lite vinnarskallen på honom. Att han blandar ofta resultaten. Alltså det är inte riktigt kontinuitet i det han håller på med. Har det inte varit i något, varken Sampdoria eller Milan. Eller det som han har gjort förut innan. Så att det har väl varit hans stora problem. Att det liksom inte, det har varit väldigt cirkus hela tiden. På, alltså resultatmässigt. Nicole?
Nej, men det verkar ju verkligen som att han är stressad till att få ihop ett så bra lag som möjligt. Varje dag hör man ju om nya spelare som Torino vill ha, som Giampaolo vill ha. Jag tror också att mycket beror på hela grejen med Milan och hur det slutade där. Att han vill visa sig, ja, från sin bästa sida och att han verkligen bryr sig och att han verkligen tar det här på allvar. Men jag tror faktiskt att det kan bli bra. Vi får helt enkelt se. Som ni båda sa så funkar det inte i Milan. Han hade inte de spelarna som han behövde för sitt spelsätt och så vidare. Men jag tror att det kan bli bra i Torino.
Jag tänker att det var i höstas, va?
Mm.
Fasen, det känns som det var evighet att känna var i Milan.
Ja, nästan det. Ja. Ett år sedan, det var ju då. Ja.
Ja, det var ett år sedan. Ja, det blir ju det nu. Ja.
Vi fortsätter väl med Milan. Vad händer med vår Ibrahimovic?
Ibrahimovic är på resa. Eller ja, han är ute på semester som alla har sett ju. Men just nu så står det still. Milan väntar fortfarande på hans ja. Så det är där vi står nu. De väntar på att han ska signa kontraktet och väntar på hans ja. Så vi får helt enkelt se vad som händer. Ja.
Men vad är det som vi väntar på? Vad är det som är problemet?
Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte om det är för att Zlatan inte känner någon stress. Men samtidigt verkar det heller inte som att Milan känner sig stressade. Så det är kanske redan så att de har fått ett ja. Men de väntar fortfarande i alla fall. Det har inte kommit ut i media. Jag tror att det blir så i slutändan. Det har snackat så mycket om det. Och jag tror personligen inte att han vill lämna Milan på det här sättet. Hela den här Ragnik-grejen och Pioli-grejen har gjort att han vill stanna kvar. Det är jag övertygad om. Det var det som var det avgörande. Och jag tror bara att det bara inte är, att han inte har möjlighet att signa det just nu. Det är vad jag tror. Men sen vet man aldrig. Zlatan är Zlatan. Det är han som bestämmer i slutändan.
Men vad händer med alltså det här Roback då? Emil Roback, vad tror ni? Det är mycket snack nu om att han från Hammarby till Milan genom...
Ja, ja fast de skriver att det inte är Zlatan som har haft ett finger med i spelet. Både tidningarna här och i Sverige skriver ju att, eller media i Sverige, uppgifterna som alla har fått är att Milans scouter har varit ute efter honom redan innan Zlatan blev delägare. Så enligt alla så har det ingenting med Zlatan att göra. Men han är ung fortfarande, de vill ligga lågt. De säger ju hela tiden, nej men han ska in i Primavera, och de pratar inte alls någonting om att han ska in i liksom A-laget än eller så. Det har ju lite med reglerna att göra också. Så de håller låg profil när det kommer till honom just nu. Men jag tror att de har stora planer för honom.
Nej, men för jag tänkte på också, jag läste i Lagazzetta dello Sport nu om deras syn på det, och jag tyckte man kunde läsa mer mellan raderna att de ändå trodde att han hade någonting. Så tolkade jag det. Alltså det var lite med situationstecken och sådär. Att...
Säkert. Så,
ja.
I slutändan hade han säkert något.
Någonting ändå, jag menar, okej. Okay. Ja.
Jag vill bara tillägga att jag hörde flyktigt en kollega säga att han inte hade några speciella meriter i Hammarby. Alltså att det, där liksom, det var inga så här wow-siffror på hans liksom statistik. Men sånt går ju att kolla på.
Nej, jag försökte också med få tag i en... Jag fick tag i Luca Gerbino, alltså, som spelade med honom i Frej. Men han hade inte... Han kom inte ihåg någonting av honom.
Så att det var en del kanske.
Ja, så att då spelade jag för mig att de spelade samma säsong där. Sen var det nu 18-19, va. Mm. Ja, nej, det, så det är lite skumvärmning, måste jag ändå säga.
Vi går vidare till speciella personligheter. Vad tror vi om vad tror du, Nicola, om Mario Balotellis framtid?
Ja, du har ju skrivit väldigt mycket om honom i dagarna med tanke på att han fyllt 30 år. Och Gazzetta var lite taskiga och skrev att de stora söker inte honom längre. Är detta slutet för Balotelli? Och det verkar som att intresset bara kommer från Turkiet och Rumänien. Hans Instagram har ju bombarderats av Besiktas fans den här veckan. Alla skriver kom till Besiktas, kom till. Alla har liksom, alla fans har verkligen bombarderat honom. Men vi får se vad som händer. Han är också på semester nu. Han verkar inte bry sig så mycket. Hela den här våren har varit så konstig med Brescia, allting som har hänt. Det är så många turer fram och tillbaka. De har bråkat. Han fick ju inte lön för hela mars i Brescia. Bara 7 dagar tror jag, en veckas lön fick han i mars. Och då spelade han faktiskt match den 9 mars. Och sen blev han inte insläppt där på träningen, som ni säkert kommer ihåg. Det har varit jättemycket. Så jag vet inte om det också har påverkat lite. Men han, jag tycker nästan lite synd om honom med tanke på den bakgrunden som han har haft. Den har inte varit lätt och många glömmer den ofta. Så jag dömer inte honom för hans val eller beteende, om man ska säga så. Men det är lite synd om han hamnar i, låt säga, Rumänien eller så, ett sånt lag. Jag hade gärna velat se honom i Serie A fortsatt.
Jag tror inte ens att han hade gått med på att åka till Rumänien på något vis, känner jag.
Nej, det tror inte jag heller.
Valter Zenga får ju värva honom dit. Han som är rumänsk medborgare. Han får ta ett lag i Rumänien och så får värva Mario.
Men vadå? Ska han inte vara kvar i Cagliari?
Nej, han är out.
Nej, men när du säger det så han är ju borta. Han är ju borta som tränare, absolut. Nej, men det är många klubbar som kör den här varianten nu. Så jag menar, Brescia ska ju gå på samma variant, Del Neri.
Okej.
Okay. Ja, så att ny era, ny tränare är här. Nu är det liksom kombination. Rangnick har satt spår utan att sätta spår.
Men du vet vem som var först med det?
Nej.
Det kan ju sån.
Ja, när var det?
Det vet jag, det var väl typ mitten av 00-talet. De kan ju, och så blev det, bara för att han var manager så skulle de lägga till Son som Ferguson.
Ja.
De var tystare, det blivit ett par gånger i det här programmet.
Ja.
Det är konstigt att vi har snackat klart om Juventus Lyon utan att berätta om Rudi Garcias slutcitat där, eller vad det nu var på presskonferensen, där han hälsar, där frågar om han har då hälsning till Roma-fansen för att han har varit tränare där såklart. Och så säger han, grabbar, vi gjorde det. Och så liksom så här, han går verkligen upp i tonläge och verkligen så här supportervrålar nästan. Fantastiskt. Alltså, det är bland det roligaste jag sett i citatväg i år faktiskt.
Det måste jag se. Ja, jag har missat faktiskt. Har du sett det, Nicole?
Nej, jag har också missat det.
Men som avslutning på dagen så har vi naturligtvis tapiren om bisonten. Och vi börjar med den fina bisonten, Erik.
Den går till Romelu Lukaku den här veckan. Och jag minns så har jag inte han fått den någon gång under den här säsongen. Så det är absolut på plats att ge den till honom. Nya mål i Europa League. Han är uppe i över 30. Han har gjort 31 stycken mål i alla turneringar det här året. I en debutsäsong i Minte. Så det är jätteimponerande. Jag hoppas han kan motbevisa alla. För det finns ju fortfarande folk som tänker att inte la för mycket pengar på honom. Så folk som tänker om han är en vinnare, att han i alla fall kan ta hem en Europa League-buckla och knäppa de här på näsan.
Nej, men jag håller med. Det finns så många som fortfarande tvivlar på hela den värvningen, men jag är jätteglad för hans skull att det går så bra för honom i Inter, och jag tror att han verkligen har kommit till rätt klubb, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att det här bara är början på någonting bra, och jag tvivlar inte alls på att Inter är den rätta klubben för honom.
Jag skulle säga att jag var faktiskt skeptisk när han kom i förra året, men ja, jag har ju fått detta upp. Ja. Tapiren, den är ju ganska given också. Nicole?
Juventus ut ur Champions League. Ja, men såklart. Juventus, det var inte okej helt enkelt. Sen har de ju haft den här säsongen var ju deras sämsta under de här 9 åren. Så det är inte så konstigt att det blev som det blev i Champions League. De är otroligt trötta efter en jobbig sommar. Det kändes lite tråkigt, som vi sa precis i början, mot Lyon av alla lag. Nej, det här borde inte hända ett lag som Juventus.
Nej, det kommer bli väldigt intressant. Nu kan såklart att tippa nästa säsong redan nu. Vi vet väl knappt ens när den kommer börja. Det är väl, är det 19 september spikat?
Yes.
Ja.
Men ja, det är, jag anar ett tronskifte nästa säsong.
Ja. Ja, vi får se.
Ser det nu.
Ja. Ja, men det avslutar vi veckans Podario. Vi tackar Nicole.
Tack så jättemycket.
Ja, tack Erik. Vi syns med nästa vecka, hoppas jag igen.
Ja. Ja. Tack ska ni ha.
Ja, ha det så länge, och ja, missa inte Inters äventyr nu och kanske ta hem en titel till Italien, vare sig ni håller på dem eller inte. Ha det bra, hej!